Kapitel 9. Bröd och ost. Mert insåg att han hade bekymmer från den dag han flyttade in i Terracin-palatset. Han kunde ha vägrat. Att de där fördömda tärningarna satte igång eller stannade behövde inte betyda att han måste göra någonting. När de slutade snurra var det för det mesta redan för sent att göra någonting. Bekymret var att han ville veta varför de hade stannat. Det hade emellertid inte gått många dagar förrän han började önska att han tagit sin nyfikenhet om halsen och strypt den. När Ninivo Elaine hade lämnat hans rum och han så småningom lyckades nå sina fötter utan att huvudet trillade av, hade han börjat sprida ut beskedet bland sina mannar. Ingen verkade förstå nackdelarna. Han ville bara förbereda dem, men det var ingen som lyssnade. Förträffligt, Ersnåd, mumlade Narim medan han drog på Mert ena stöveln. Ersnåd kommer äntligen att få ett anständigt gemak. Alldeles förträffligt. Ett ögonblick verkade hans dystra uppsyn ge vika, fast bara ett ögonblick. Jag ska borsta den röda sidenrocken åt Ersnåd. Den blå har Ersnåd fläckat ned tämligen illa med vin. Mert väntade otåligt, tog på sig rocken och satte iväg längs korridoren. Eishedare, muttrade Nelly Sheen samtidigt som han stack ut huvudet genom halslinningen till en ren skjorta. Lopin, hans trinde bekänt, stod bakom honom, nervöst uppmärksam. Bränn min själ, jag är inte särskilt förtjust i Eishedare, men Terracin-palatset, Mert. Mert grimaserade. Det var illa nog att Karn kunde hälla i sig en hel tunna brännvin utan att det märktes nästa morgon. Men måste han flina på det där viset? Ah, Mert, nu kan vi glömma tärningarna och få spela kort med folk av vår egen sort. Han menade adelsmän, vilka var de enda som hade råd att spela kort, bortsett från välbärgade handelsmän som inte skulle vara välbärgade länge till när de väl började satsa sådana summor som ädlingarna spelade om. Nelly Sheen gnuggade energiskt händerna medan Lopin försökte snöra hans skjorta. Till och med hans skägg gav ett ivrigt intryck. Sidenlakan, mumlade han. Vem hade ens hört talas om lakan av siden? Några av Merts gamla minnen ville svara på den frågan, men Mert vägrade lyssna. Mert gick ner till nedervåningen. Nedlustat med ädlingar brummade Vernin och formade läpparna för att spotta. Nu spanade han automatiskt efter husmor Ernan och bestämde sig tydligen istället för att ta en klunk av det sträva vin som utgjorde hans frukost. Fast det blir trevligt att få se hennes nåd Elaine igen förstås, fortsatte han och lyfte den fria handen för att sätta knogarna mot pannan. Han verkade inte medveten om gesten. Mert stönade. Den där kvinnan hade förstört en bra kar. Vill du att jag ska ta mig en titt hos Carradine igen, sa Vernin som om resten var oviktigt. Gatan han bor på är så full med tiggare att det är svårt att se någonting. Men han har en faslig massa folk på besök. Mert sa att det vore bra. Undra på att Vernin inte brydde sig om ifall palatset var fullt med ädlingar och Eishedare. Han skulle tillbringa dagen med att svettas i solen och trängseln. Betydligt behagligare. Att försöka förvarna Harnan och de andra rödarmarna tjänade ingenting till. De satt allihop och skifflade i sig vit gröt och små svarta korvar, allt medan de knuffade varandra i sidan och skrattade över tjänstekvinnorna i palatset som, hade de hört, alla var utvalda för sin skönhets skull och var anmärkningsvärt frikostiga med sina hovor. Det var dagsens sanning, försäkrade de ideligen varandra. Inte blev det bättre när han gick ut i köket för att leta upp husmor Ernan och göra upp räkningen. Kyra var där, men på dubbelt så dåligt humör som kvällen innan. Hon plutade med underläppen, blängde på honom och trampade ut på stallgården medan hon gned sig om baken. Kanske hade hon hamnat i någon sorts elände, men hur hon kunde ge Mert Cawthon skulden var mer än han begrep. Husmor Ernan var tydligen ute. Hon höll alltid på att ordna soppkök för flyktingar och annan välgörenhet. Men Enid var där och hytte med sin långa träslev åt sina hjälpredor. Hon var villig att ta emot hans pengar med sin tjocka näve. Klämmer han på för många meloner ska ers nåd inte bli förvånad om en rutten än spricker i handen på honom, sa hon av någon anledning med dunkel stämma. Eller två, tillade hon efter en liten stund och nickade menande. Hon böjde sig fram mot honom och tittade upp med en angelägen min i det runda, svettiga ansiktet. Ni drar bara olycka över er om ni säger någonting. Ni gör det inte. Det lät inte som någon fråga. Inte ett ord, sa Mert. Vad i ljusets namn var det hon pratade om? Det verkade i varje fall vara rätt svar, för hon nickade, vaggade iväg och viftade med sleven dubbelt så energiskt som förut. Ett ögonblick hade han trott att hon tänkte slå honom i huvudet med den. Sanningen var den att alla kvinnor hade ett våldsamt drag, inte bara vissa. Efter allt detta var det en lättnad när Narim och Lopim råkade i högljutt gräl över vems husbondes bagage som först skulle flyttas till palatset. Det tog honom och Nelle Sheen gott och väl en halvtimme att med förenade krafter lugna ner dem igen. En bekänt som ansåg sig ha blivit utsatt för en oförrätt kunde göra ens liv fullständigt eländigt. Sen var han tvungen att bestämma vilka av rödarmarna som skulle få äran att bära kistan med guld och vilka som skulle ta hästarna. Nåväl, så länge det pågick fick han i varje fall vara kvar utanför det fördömda Terrasin-palatset. När han väl var förskansad i sina nya rum glömde han emellertid nästan bort alla bekymmer, i varje fall till en början. Han hade en stor salong och en liten, vad man här kallade för en vreskammare, och ett jättelikt sovrum med den största säng han någonsin sett. De massiva sängstolparna var prydda med snidade blomsterrankor och rödmålade. De flesta möblerna var klarröda eller klarblå där de inte var klädda med guld. En liten dörr nära sängen ledde till ett trångt litet rum åt Narim, som betjänten tydligen tyckte var helt förträffligt, trots att sängen var smal och det inte fanns något fönster. Alla Märts rum hade höga valvfönster som vette ut mot vitmålade smidesjärnsbalkonger med utsikt över Molhara. Golvlamporna var förgyllda, liksom spegelramarna. Det fanns två speglar i vreskammaren, tre i salongen och fyra i sovrummet. Klockan. En klocka på marmorspisen i salongen glänste också av guld. Handfatet och den tillhörande kannan var av rött havsfolks porslin. Han blev nästan besviken när det visade sig att pottan under sängen bara var av vanlig vit keramik. Det fanns till och med en hylla i salongen med fulla dussinet böcker. Inte för att han brukade läsa speciellt mycket, men ändå. Trots att färgerna på väggar och tak skar sig mot varandra formligen skrek rummet om rikedom. En annan gång skulle Mert ha dansat en jig. En annan gång då han inte var medveten om att en kvinna som hade sitt gemak en bit bort i samma korridor ville stoppa honom i en kittel med hett vatten och blåsa på elden med en bälg. Om nu inte Cheslin, Marylil eller någon annan ur det anhanget lyckades göra det först, trots medaljongen. Varför hade tärningarna i hans huvud slutat snurra så snart Elaine nämnde det här förbålda gemaket? Nyfikenhet. Hemma i Tjofloden fanns ett ordspråk som han hade hört åtskilliga kvinnor säga, oftast när han hade gjort någonting som såg roligt ut. Män lär katter nyfikenhet, men förnuftet behåller katterna för sig själva. Jag är bränne mig ingen katt, muttrade han och gick från sängkammaren ut i salongen med långa ilskna steg. Han måste bara veta, så var det inte mer med den saken. Naturligtvis är du ingen katt, sa Tylin. Du är en saftig liten andunge, det är vad du är. Märt hajade till och stirrade på henne. Andunge? och en liten andunge till på köpet. Kvinnan nådde honom inte ens till axlarna. Trots sin indignation lyckades han åstadkomma en elegant bugning. Hon var drottning, det måste han komma ihåg. Ers majestät, tack för detta fantastiska gemak. Jag skulle mycket gärna vilja prata med er, men jag måste gå ut och... Med ett litet leende på läpparna närmade hon sig över det rödgröna golvet. De blå och vita underkjolarna frasade och hennes stora mörka ögon var fixerade vid honom. Han ville inte alls titta på bröllopskniven som hängde i hennes urringning eller den större, juvelprydda dolken som satt instucken innanför ett likaledes juvelprytt skärp. Han backade undan. Ers majestät, jag har ett viktigt... Hon började nynna. Han kände igen melodin. Han hade själv nynnat den för ett par olika flickor på sista tiden. Han visste bättre än att försöka sjunga på riktigt med sin röst. Och den text de använde här i Bordar skulle dessutom ha fått det att hetta i öronen på honom. Här kallades sången för "Jag ska stjäla dina andetag med kyssar". Han skrattade nervöst och försökte få ett bord med inkrusteringar av lapis mellan dem. Men på något sätt lyckades hon komma runt det först, synbarligen utan att skynda på stegen. Ers majestät, jag... Hon satte handflatan mot hans bröst, knuffade ner honom på en karmstol med högt ryggstöd och damp ner i knät på honom. Han var fångad mellan henne och armstödet. För all del kunde han utan större besvär ha lyft upp henne och ställt henne på golvet. Om det inte vore för den där stora dolken hon hade innanför skärpet och en misstanke om att det inte alls skulle vara lika tillåtet att gå till handgripligheter med henne som det tydligen var att göra det med honom. Detta var trots allt i Bordar, en stad där en kvinna som dödat en man ansågs ha haft skäl att göra det tills motsatsen bevisats. Han kunde ha lyft upp henne utan större svårighet om inte... Han hade sett fiskmånglare i staden sälja sällsamma varelser som de kallade för bläckfiskar. I Bordarenier åt dem faktiskt, men de skulle ha stått sig slätt mot Tailin. Kvinnan hade 10 händer. Han sprattlade och vred sig i ett fåfängt försök att avvärja hennes närmanden. Hon skrattade bara mjukt. Mellan kyssarna protesterade han andlöst att någon kunde komma in, men hon skrockade bara. Han babblade om sin respekt för hennes ställning och hon fnissade. Han påstod att han var förlovad med en flicka hemma i Tjufloden som höll hans hjärta i sina händer, och det fick henne att skratta högt. Vad hon inte vet kan inte skada henne, mumlade hon, utan att sakta in ett ögonblick med sina 20 händer. Någon knackade på dörren. Han lyckades befria sina läppar och ropade, vem är det? Det var faktiskt ett rop, ett hjältrop. Han var trots allt väldigt anfodd. Tailin var uppe ur hans knä och 3 steg bort så snabbt att han inte uppfattade rörelsen. Kvinnan hade fräckheten att ge honom en förebroende blick. Och sen gav hon honom en slängkyss. Hon hade knappt hunnit avsluta rörelsen när dörren öppnades och Thom stack in huvudet. Märt, jag var inte säker på att det var du. Åh, ers majestät. För att vara en gammal benig lekare var Thom en hejare på siliga bugningar trots sitt stela ben. Julian var inte riktigt i hans klass, men han ryckte av sig sin befängda röda hatt och gjorde sitt bästa. Förlåt oss, vi ska inte störa, började Thom, men Matt skyndade sig att avbryta honom. Kom in, Thom. Han drog ihop sin rock ordentligt och började resa sig, men blev plötsligt varse att den fördömda kvinnan på något sätt lyckats knyta upp midjebandet till hans byxor utan att han hade märkt det. De båda besökarna skulle kanske inte se att hans skjorta var uppsnörd ner till magen, men om han tappade byxorna skulle de knappast kunna undgå det. Tailins blå klänning var inte ens skrynklig. Kom in, Julian. Det gläder mig att ni finner rummen till fyllest, mäster Cawthon, sa Tailin, idel sval värdighet.
i varje fall bortsett från ögonen när hon stod så att Thom och Julian inte såg dem. Hennes blick kryddade de oskyldiga orden med ytterligare betydelser. Jag ser mycket fram emot ert sällskap. Det ska bli intressant att ha en tavern där jag kan nå honom när jag vill. Men nu måste jag lämna er med era vänner. Nej, snälla, ni sitt kvar för all del. Det sista med en antydan till ett retsamt leende. Jag säger då det, pojke, sa Thom och gned sig över mustascherna när hon hade gått. Det kan man kalla tur, att bli välkomnad med öppna armar av självaste drottningen. Julian blev plötsligt mycket intresserad av sin hatt. Mert betraktade dem misstänksamt och tänkte för sig själv att om de sa ett ord till, bara ett ord till, så skulle han... När han väl frågat om Ninive och Elaine slutade han emellertid oroa sig för deras eventuella misstankar. Kvinnorna var inte tillbaka. Han var nära att fara upp från stolen trots byxorna. De försökte alltså redan slingra sig ur överenskommelsen. Han fick förklara vad han menade mellan Thom och Julians klentrogna frågor och sina egna utbrott om vad han ansåg om den förbaskade Ninive Almer och Elaine, den fördömda tronens dotter. Det var ingen större risk att de skulle ha gett sig iväg till Rahad utan honom, men han skulle inte bli förvånad om de försökte spionera på Caridin. Elaine skulle kräva ett erkännande av mannen och vänta sig att han skulle bryta ihop. Ninive skulle försöka slita ur honom ett med klona. Jag betvivlar att de besvärar Caridin, sa Julian och kliade sig bakom örat. Så vitt jag har begripit tar sig Avienda och Bigitte en titt på honom. Vi såg dem inte gå. Jag tror inte att du behöver bekymra dig över att han begriper vem det är han ser, ens om de spatserar förbi rakt framför näsan på honom. Thom, som just hällt upp en bägare av vinbålen som stått och väntat på Mert, tog upp förklaringen. Mert la handen över ögonen. Förklädnader gjorda med kraften. Undra på att de hade slunkit iväg som snokar när helst de önskade. De där kvinnorna skulle ställa till med bekymmer. Det var vad kvinnor gjorde bäst. Han blev knappast förvånad när det visade sig att Thom och Julian visste ännu mindre om vindarnas skål än han själv. Så småningom lämnade de honom för att göra sig redo för en tur till Rahad, och han få sina kläder i ordning innan Ninive och Elaine kom tillbaka. Han hann också titta in hos Oliver som hade fått ett rum en våning ned. Pojken hade fått lite mer hull på sina spinkiga ben efter att Enid och de andra kokerskarna på vandrande kvinnan proppat honom full. Men han skulle alltid vara kortväxt till och med för att vara Carhanier. Och även om öronen skulle bli hälften så stora och munnen hälften så bred skulle ändå näsan sätta stopp för alla försök att kalla honom stilig. Inte mindre än tre tjänstekvinnor stod runt omkring och pjoskade med honom där han satt på sängen med korslagda ben. Mert, är det inte Hazel som har de vackraste ögonen, sa Oliver och log ett strålande leende mot den unga, storögda kvinnan som Mert hade träffat vid sitt förra besök i palatset. Hon strålade tillbaka och rufsade pojken i håret. Fast Alice och Loya är förstås så söta att jag aldrig skulle kunna välja. En rundnät kvinna i yngre medelåldern som just var i färd med att packa upp Olvers sadelväskor tittade upp med ett brett flin. Och en slank flicka med plutmun klappade på handduken hon just hade lagt på hans kommod innan hon slängde sig på sängen och kittlade Oliver på magen tills han ramlade omkull av skratt. Mert fnös. Hörnan och hans anhang var illa nog, men nu höll dessa kvinnor på att uppmuntra pojken. Hur skulle han någonsin lära sig att uppföra sig om kvinnor gjorde på det viset? Oliver borde vara ute på gatan och leka som vilken 10-åring som helst. Själv hade han inga tjänsteflickor som kastade sig över honom i sitt gemak. Det hade Tylin sett till, det var han övertygad om. Han hade tid att titta till Oliver och se hur det gick för hörnan och de andra rödarmarna som delade ett långt rum kantat med sängar inte långt från stallet. Och sen släntrade han bort till köket för att få lite bröd och kött. Han hade inte förmått äta gröten på värdshuset. Ninni och Elaine hade fortfarande inte kommit tillbaka. Till sist tittade han igenom böckerna i sin salong och började läsa Jane Whitfarnes resor, fast han var så orolig att han knappt begrep någonting av texten. Tom och Julian kom in just som de båda kvinnorna kom instörtande och uttryckte sin förvåning över att hitta honom där, som om de trodde att han inte skulle hålla ord. Han la varsamt ihop boken och la den försiktigt på bordet bredvid sin stol. Var har ni varit? Åh, vi tog en promenad bara, sa Elaine muntert och såg på honom med blå ögon som var större än han mindes dem. Tom rynkade pannan och plockade fram en kniv ur ärmen som han sedan snurrade mellan fingrarna. Han var mycket noga med att inte ens snegla åt Elaine. Vi drack te hos några kvinnor som värdinnan på ditt värdshus känner, sa Ninni. Jag ska inte tråka ut dig med att prata om sömnad. Julian började skaka på huvudet men hejdade sig innan hon märkte någonting. Snälla, tråka inte ut mig, sa Matt torrt. Han antog att Ninni kunde skilja på de båda ändarna på en synål, men misstänkte att hon hellre skulle sticka den genom tungan än prata om sömnad. Ingen av de båda kvinnorna sa någonting om hyfs och hövlighet, vilket bekräftade hans misstankar. Jag har sett ut två karar var åt er som ska gå med er nu i eftermiddag. Imorgon blir det två andra och likadant varje dag. Om ni inte är i palatset eller framför näsan på mig ska ni ha livvakter. De vet redan vilka pass de ska ta. De stannar hos er hela tiden. Hela tiden. Och ni ska tala om för mig vart ni tänker bege er, så att jag inte ska behöva sitta och oroa mig skallig. Han väntade sig indignation och motsträvighet. Han trodde att de skulle slingra sig angående vad de hade lovat. När han begärde hela limpan på det här sättet väntade han sig att få en skiva till slut. En skalk, om turen var med honom. Ninni tittade på Elaine. Elaine tittade på Ninni. Livvakter? Det är en underbar idé, Mert, utbrast Elaine och log så att smilgropen dök upp på hennes kind. Du har säkert rätt om den saken. Det var väldigt raskt av dig att redan ha ett schema färdigt för dina män. Det är verkligen en fantastisk idé, sa Ninni och nickade entusiastiskt. Mycket raskt arbetat av dig, Mert. Tom tappade kniven med en dämpad svordom och satt och stirrade på kvinnorna medan han sög på fingret där han hade stuckit sig. Mert suckade. Bekymmer. Han hade vetat det. Och det var ändå innan de sa åt honom att glömma Rahard tills vidare. Och så kom det sig att han satt på en bänk framför en billig krog i närheten av floden som hette Elbars Ros och drack ur en av de buckliga tändkopparna som var fastkedjade vid bänken. De diskade i varje fall ur kopparna för varje ny gäst. Stanken från ett färgeri på andra sidan gjorde rosen ännu mer charmerande. Fast egentligen var området inte så nedgånget, även om gatan var för smal för täckvagnar. En hel del bjärt lackerade bärstolar letade sig fram genom trängseln. Må så vara att betydligt fler av de förbipasserande var klädda i ylle och kanske en skråväst än i siden. Men yllekläderna var välskurna lika ofta som de var fransiga. Butikerna och bostadshusen hade den sedvanliga uppsättningen vita putsfasader. Och även om de flesta var små och ibland ganska slitna så fanns det också ett högt hus som säkert tillhörde någon rik köpman till höger. Och på vänster hand ett mycket litet palats. I varje fall mindre än köpmanshuset, med en ensam grönrandig kupol och helt utan tornspiror. Han såg ett par krogar och ett värdshus som såg svala och inbjudande ut. Tyvärr var rosen den enda där man kunde sitta utanför. Det enda som befann sig på precis rätt plats. Tyvärr. Jag betvivlar att jag någonsin sett så praktfulla flugor, brummade Nelly Sheen, medan han viftade bort några ståtliga exemplar från sin kopp. Vad är det nu igen vi håller på med? Du bäljar i dig den där vederstygliga sörjan de kallar vin och svettas som en get, muttrade Mert och drog i hatten så att brättet gav ögonen bättre skugga. Jag sitter här och är taveren. Han blängde på det förfallna huset mellan färgeriet och ett slamrande väveri som han hade blivit tillsagd att bevaka. Inte ombedd, tillsagd. Det var kontentan av det hela, hur de än formulerade det och slingrade sig runt sina löften. Och visst fick de det att låta som om de bad honom, till och med bönfallde honom i slutet, vilket han skulle tro när hundar började dansa. Men han visste när någon körde med honom. Var bara taveren, Matt, härmade han. Jag är helt säker på att du helt enkelt kommer att veta vad du ska göra. Bah! Kanske visste Elaine, tronens fördömda dotter och hennes förbannade smilgrop det. Eller Ninive som så gärna ville dra i sin förbannade fläta att det ryckte i fingrarna på henne. Men bränne honom om han visste någonting alls. Om den där svinstinkande skålen är i Rahad, hur i mörksens namn ska jag då kunna hitta den på den här sidan floden? Det kan jag inte påminna mig att de sa någonting om, sa Julian beskt och tog en djup klunk av en dryck gjord av en gul frukt som odlades på landsbygden här omkring. Du har frågat minst 50 gånger nu. Han påstod att den ljusa drycken var uppfriskande i hettan. Men Matt hade tagit en tugga av en av de där citronerna och han tänkte sannligen inte ta någonting som var gjort på dem i mun. Själv drack han te eftersom det fortfarande bultade svagt i hans huvud. Det smakade som om krögaren, en skinntorr kar med plirig misstänksam blick, hade lagt nya blad och hällt nytt vatten på det som var kvar från gårdagen och hållit på så sedan staden grundades. Smaken passade Mats humör. Vad som intresserar mig, mumlade Thom över sina sammantryckta fingertoppar, är varför de ställde så många frågor om värdinnan på ditt värdshus. Han verkade inte särskilt upprörd över att kvinnorna fortfarande hade hemligheter. Ibland var han verkligen besynlig. Vad har Chetal Ernan och kvinnorna i det här huset att göra med skolan? Det var mycket riktigt kvinnor som gick in och ut genom ytterdörren till det förfallna huset. En i det närmaste oavbruten ström av kvinnor. En del välklädda, om också ingen i siden och inte en enda man. Tre eller fyra bar det röda skärp som visade att de var visa kvinnor. Mert hade funderat på att följa efter någon av dem när de gick, men det kändes allt för planerat. Han visste inte hur det fungerade att vara taveren. Han hade egentligen aldrig sett några tecken på det själv. Men hans tur var alltid som bäst när allting hängde på slumpen, som i tärningsspel. De flesta av de små kluriga järnknutar som brukade finnas på krogarna jäckade hans ansträngningar, hur tursam han än kände sig. Han ignorerade Thoms fråga. Thom hade ställt den minst lika många gånger som Mert hade frågat hur han skulle kunna hitta skålen här. Ninive hade sagt rakt ut att hon inte hade lovat att berätta varenda liten sak hon visste. Hon sa att hon skulle berätta allt han behövde veta. Hon sa att se hur hon nästan kvävdes av att inte få ösa okvädingsord över honom var inte på långt när tillräckligt som hämnd. Jag antar att jag borde ta en liten promenad längs gränden, suckade Nelly Sheen. För den händelse att någon av de där kvinnorna får för sig att klättra över trädgårdsmuren. Den smala öppningen mellan huset och färgeriet var fullt synlig i hela sin längd. Men en annan trång gränd löpte bakom butikerna och husen. Mert, berätta en gång till varför vi gör det här istället för att spela kort. Jag gör det, sa Mert. Kanske skulle han få veta hur tavernen fungerade där bakom trädgårdsmuren. Han gick, men inte blev han klokare för det. När skymningen började sänka sig över gatan och Harnan kom tillsammans med en skallig, smalögd Andorman vid namn Watt hade han ännu inte sett någon effekt av att vara tavernen, annat än möjligen att krögaren bryggde en ny kanna te. Det smakade nästan lika illa som det gamla. Väl tillbaka i sitt gemak i palatset hittade han ett meddelande. Ett slags inbjudan, elegant textat på ett tjockt vitt papper som doftade som en hel blomsterträdgård. Min lilla kanin, jag väntar mig att ha dig på middag ikväll i mitt gemak. Det fanns ingen underskrift, men det behövdes knappast heller. Ljus. Kvinnan hade överhuvudtaget ingen skam i kroppen. Det fanns ett rödmålat lås på dörren ut mot korridoren. Han letade upp nyckeln och låste det. Sen körde han för säkerhets skull in en stol under klinkan på dörren till Narims rum. Han skulle klara sig bra utan middag. Just som han stod i begrepp att krypa i säng rasslade det i låset. Ute i korridoren hördes en kvinna skratta över att finna dörren förbommad. Efter det borde han ha kunnat sova gott, men av någon anledning låg han vaken och lyssnade på sin knorrande mage. Varför gjorde hon detta? Nå, han visste väl varför, men varför just han? Hon kunde inte gärna ha kastat all anständighet över bord bara för att få gå till sängs med en tavern. Hur som helst var han trygg nu. Tylin skulle knappast slå in dörren. Eller skulle hon det? Och genom de siliga, smidda skärmarna från balkongerna skulle till och med de flesta fåglar ha svårt att ta sig in. Dessutom skulle hon behöva en lång stege för att komma så högt upp. Och män som bar den. Om hon inte klättrade ner från taket i ett rep. Eller så kunde hon... Natten gick. Hans mage kurrade. Solen gick upp och på hela tiden fick han inte en blund i ögonen eller en anständig tanke i huvudet. Förutom att han fattade ett beslut. Han kom på ett sätt att använda vreskammaren. Han var aldrig vresig, så mycket var säkert. Så fort det ljusnade smög han ut från sina rum och hittade en annan av de palatstjänare som han kom ihåg från tidigare. En tunnhårig kar vid namn Maddick som hade ett självbelåtet sätt och ett blygt drag kring munnen som skvallrade om att han inte alls var så belåten. En man som kunde köpas. Fast den förvånade min som for över hans fyrkantiga anlete och hånleendet som han knappt brydde sig om att dölja vittnade om att han visste precis varför Matt tryckte ett guldmynt i hans hand. Blod och aska. Hur många visste vad Tylin hade i kikaren? Ninni och Elaine verkade inte göra det. Ljuset vare tack. Fast det betydde å andra sidan att han fick utstå klander från dem för att han hade gått miste om en middag med drottningen. Vilket de hade fått veta när Tylin frågat om han var sjuk. Och än värre. Snälla, sa Elaine och log nästan som om det inte gjorde ont att uttala ordet. Du måste ta skeden i vacker hand jämte mot drottningen. Var inte nervös. Du kommer att ha en trevlig kväll i hennes sällskap. Gör bara ingenting som kan göra henne stött, muttrade Ninive. När det gällde henne var det ingen tvekan om att det var smärtsamt att vara hövlig. Hon hade dragit ner ögonbrynen i en koncentrerad min. Käken var spänd och händerna darrade efter att få dra i flätan. Var till mötesgående för en enda gångs. Jag menar, kom ihåg att hon är en anständig kvinna och försök inte med något av dina... Just du vet vad jag menar. Nervös, ha. Anständig kvinna, ha. Ingen av dem verkade det minsta bekymrad över att han hade ödat bort en hel eftermiddag. Elaine klappade honom vänligt på axeln och bad honom att vara snäll och försöka en eller ett par dagar till. Det var i varje fall bättre än att traska runt i Rahard i den här hettan. Ninive sa precis samma sak, så som kvinnor plägar göra, men utan att klappa honom på axeln. De erkände utan omsvep att de tänkte ägna dagen åt att spionera på Carradine tillsammans med Avienda. men undvek hans fråga om vem de trodde att de skulle känna igen. Ninive hade råkat försäga sig om det och Elaine hade gett henne en sån blick att Matt trott att han skulle få se Ninive för en gång skull få en örfil. De godtog ödmjukt hans förmaning att hela tiden ha livvakterna inom synhåll och lät ödmjukt honom se de förklädnader de ämnade bära. Till och med efter Thoms beskrivning var deras plötsliga förvandling till två ibordariska kvinnor inför hans ögon nästan lika förbluffande som deras ödmjukhet. Nå, Ninives försök att vara ödmjuk var kanske inte helt övertygande och hon morrade när hon insåg att han hade menat vad han sagt om att ale-kvinnan inte behövde någon livvakt. Men hon kom ändå ganska nära. Han blev nervös när någon av dessa båda kvinnor knäppte händerna och fogligt svarade på hans frågor. När båda gjorde det samtidigt och Avienda nickade gillande var han glad att skicka iväg dem. För säkerhets skull ignorerade han emellertid deras plötsligt bistra miner och sa åt dem att först visa sina förklädnader för männen som han skickade med dem. Vernin formligen kastade sig över möjligheten att få vara en av Elaines vakter, bugande och skrapande som en fåne. Den fete mannen hade inte utrönt mycket under sina egna spaningar. Precis som föregående dag hade ett förvånande antal människor kommit för att besöka Carradine, varav en del i sidenkläder. Men det bevisade inte att allihop var mörkvänner. Mannen var trots allt vitrockarnas ambassadör i riket och folk som ville bedriva handel med Amadisia gick förmodligen till honom snarare än till den amadisiske ambassadören, vem nu det var. Vernin sa att två kvinnor otvivelaktigt också hade bevakat palatset. Hans min när Avienda plötsligt förvandlades till en tredje ibordarisk kvinna var obetalbar. Och därtill en gammal man, trodde han. Karn i fråga hade dock visat sig överraskande rask och Vernin hade inte lyckats studera honom ordentligt trots att han sett honom tre gånger. När Vernin och de tre kvinnorna hade gått skickade Matt iväg Thom och Julian för att se vad de kunde ta reda på angående Jachim Carradine och en böjd vithårig gubbe som var intresserad av mörkvänner. Om inte tjuvjägaren kunde komma på något sätt att lägga krokben för Carradine fanns det inget. Och Thom hade en förmåga att samla in allt skvaller och alla rykten som gick på en plats och sila fram det som var sant. Allt detta var förstås den enkla delen. I två dagar satt han och svettades på bänken, då och då med avbrott för en promenad genom gränden bredvid färgeriet. Och det enda som hände var att teet blev värre igen. Vinet var så dåligt att när Lechin började dricka öl. Första dagen erbjöd krögaren dem fisk som middagsmål. Men att döma av lukten var den fångad för en vecka sedan. Andra dagen hade han en ostrongryta och av den åt Matt fem skålar trots skalbitarna som fanns i. Birgit avböjde båda. Han hade blivit förvånad när hon skyndat i kapp honom och Nalechin medan de var på väg över Molharas torg den första morgonen. Solen hade nätt och jämnt börjat titta upp över hustaken, men det fanns redan folk och kärror här och där på torget. Jag måste ha blinkat, skrattade hon. Jag väntade där jag trodde att ni skulle komma ut, om ni inte har emot lite sällskap. Vi rör oss snabbt ibland, sa han undvikande. Nalechin gav honom en sned blick. Han hade förstås ingen aning om varför de hade smugit ut genom en liten sidodörr vid stallarna. Visserligen trodde inte Matt att Tylin skulle kasta sig över honom i korridoren mitt på ljusan dag, men å andra sidan skadade det aldrig att vara försiktig. Ditt sällskap är alltid välkommet. Tack. Hon ryckte bara på axlarna, mumlade någonting han inte uppfattade och slöt upp i hans andra sida. Det var så det började med henne. Alla andra kvinnor han någonsin träffat skulle omedelbart ha krävt att få veta vad han tackade för och sen förklarat att det inte behövdes så mångordigt att han skulle vilja hålla för öronen. Eller bannat honom lika mångordigt för vad han trodde att de var. Eller ibland gjort klart att de väntade sig någonting mer påtagligt än ord. Birgit ryckte bara på axlarna och under de följande 2 dagarna började någonting förbluffande gå upp för honom. I vanliga fall var kvinnor för honom någonting att beundra och le åt, att dansa med och kyssa om de tillät det, att kelas med om han hade tur. Att bestämma sig för vilka kvinnor man skulle jaga var nästan lika roligt som att jaga dem, om än inte till närmelsevis så roligt som att fånga dem. En del kvinnor var bara vänner förstås, några få. Egwen till exempel, även om han undrade hur deras vänskap skulle klara sig nu när hon blivit en ämelintronande. Ninnim var också på sätt och vis en sorts vän, om hon bara en stund kunde glömma bort att hon mer än en gång låtit honom smaka på riset och komma ihåg att han inte längre var en liten pojke. Men en kvinnlig vän var annorlunda än en manlig. Man visste alltid att hon tänkte på ett annat sätt än man själv, att hon såg världen med andra ögon. Birgit böjde sig mot honom på bänken. "Bäst att vara försiktig", mumlade hon. "Den där änkan letar efter en ny make. Slidan på hennes bröllopskniv är blå. Dessutom är huset där borta." Han blinkade och tappade bort den behagligt rundnäta kvinnan som rullade så förtjusande med höfterna när hon gick, och Birgit besvarade hans fåraktiga flin med ett skratt. Ninnil skulle ha gett honom en avhyvling för att han ens tittat, och till och med Egwen skulle ha visat ett svalt ogillande. Vid andra dagens slut insåg han att han hade suttit hela denna tid med höften tryckt mot Birgits och inte en enda gång ens tänkt på att försöka kyssa henne. Han var säker på att hon inte ville bli kysst av honom, och med tanke på de anskrämliga karar som hon verkade tycka om att titta på skulle han kanske rent av ha blivit förnärmad om hon velat det. Och dessutom var hon en sagohjälte som han halvt om halvt väntade sig skulle hoppa över ett hus och ta ett par av de förlorade i nackskinnet på vägen. Men det var inte det. Han skulle lika gärna kunnat tänkt på att kyssa en eller sin. Precis som med Tyrenien. Precis som med honom så tyckte han helt enkelt om Birgit. 2 dagar satt han där på bänken, traskade längs gränden bredvid färgeriet och glodde på muren som inhägnade husets trädgård. Birgit kunde ha klättrat över, men till och med hon skulle ha kunnat bryta nacken av sig om hon försökt göra det i klänning. 3 gånger bestämde han sig efter en plötslig ingivelse att följa efter en kvinna som kom ut från huset. 2 av dem med de visa kvinnornas röda skärp. Slumpen verkade ju kalla fram hans tur. En av de visa kvinnorna gick runt hörnet och köpte en bunt rynkiga svartrötter innan hon gick tillbaka in. Den andra gick 2 kvarter bort för att köpa ett par stora grönrandiga fiskar. Den tredje kvinnan, lång och mörk i prydlig grå ylleklänning, korsade 2 broar innan hon gick in i en stor butik där hon blev hälsad av en mager karl som bugade och log. Där började hon övervaka nerpackandet av lackerade skrin och brickor i korgar fyllda med sågspån som sedan lastades på en vagn. Att döma av vad han hörde hoppades hon få ut en nätt summa silverslantar för dem i Andor. Märt lyckades nätt och jämnt komma undan utan att behöva köpa ett skrin. Så mycket kunde han alltså lita på slumpen. Ingen annan hade heller någon tur. Ninnie och Avienda och Elaine gjorde sina utflykter till gatorna runt Carradines lilla palats utan att se någon de kände igen, vilket gjorde dem fruktansvärt missräknade. De vägrade fortfarande säga vilka det var de sökte. Det spelade knappast roll eftersom de uppenbarligen inte syntes till. Det var vad de sa, samtidigt som de visade tänderna så att det kunde ha räckt för 6 kvinnor. Grimaserna skulle förmodligen föreställa leenden. Det var synd att Avienda tydligen hade allierat sig så fullständigt med dem båda. Men vid ett tillfälle, när Elaine fräste åt honom och satte näsan i vädret, viskade Ale-kvinnan någonting i örat på henne. "Förlåt mig, Mert", sa Elaine med uppriktig ton och blev så röd i synen att håret verkade blekna. "Jag ber ödmjukt om ursäkt för att jag har talat på det viset. Jag ska be på mina bara knän om du vill." Det var knappast konstigt att hon darrade på målet i slutet. Det behövs inte, sa han kraftlöst och försökte låta bli att stirra. Du är förlåten. Det var ingenting. Allra märkligast var dock att Elaine tittade på Avienda under hela tiden som hon talade till honom och rörde inte en min när han svarade. Men däremot drog en djup, lättad suck när Avienda nickade. Kvinnor var sannoliken märkliga. Thumb rapporterade att Carradine regelbundet gav allmosor till tiggare. Frånsett det var allt som pratades om honom i Ibodar just vad man kunde vänta sig, beroende på om talaren ansåg att vitrockar var modiska odjur eller världens sanna frälsare. Julian hade fått reda på att Carradine hade köpt en karta över Terracin-palatset, vilket kunde tyda på att vitrockarna hade planer på att angripa Ibodar, men precis lika gärna kunde betyda att Pedro Nile ville ha ett eget palats och tänkte kopiera Tylins. Om Nile fortfarande var i livet, det hade börjat ryktas i staden att han var död. Enligt hälften av ryktena hade han blivit dödad av Aishajer, enligt andra hälften av Rand, vilket visade ungefär vad de var värda. Varken Thom eller Julian hade hittat minsta ledtråd till vem den vithårige gamlingen med det fårade ansiktet kunde vara. Ingen framgång med Carradine, inte heller med att bevaka det fördömda huset och vad palatset beträffade. Matt fick klart för sig hur det skulle gå redan första kvällen när han äntligen kom tillbaka till sitt gemak. Alver var där, redan klar med kvällsvarden och hopkrypen i en länstol med Jane Whitfarnes resor i skenet av golvlamporna. Han var inte alls upprörd över att behöva flytta från sitt eget rum. Magic hade varit god för sitt ord, i varje fall lika god som det guld han hade stoppat i bältespåsen. I vreskammaren stod nu Alvers säng. Drottningen kunde ju försöka se på någonting när ett barn tittade på. Drottningen hade emellertid inte heller varit overksam. Han smög ner till köket som en räv och fann att det inte fanns någon mat att hämta. Och för all del var luften tät av matos. Stekarna snurrade på sina spett över de stora eldstäderna. Grytorna sköd på de vitkaklade spisarna och kokerskarna öppnade hela tiden ugnarna för att sätta en provsticka i ett eller annat. Det fanns bara ingen mat åt Matt Cawthon. Leende kvinnor i fläckfria vita förkläden ignorerade hans egna leenden och ställde sig i vägen för honom så att han inte kunde komma i närheten av källorna till alla dessa ljuvliga dofter. De log och smällde honom på fingrarna när han försökte plocka åt sig en limpa eller bara en bit honungsglaserad rova. De log och sa att han inte fick förstöra sin aptit om han skulle dinera med drottningen. De visste allihop. Hans egen rodnad lika mycket som någonting annat drev honom tillbaka till gemaket. Bittert ångrande att han stått över den stinkande fisken till middagen. Han låste dörren bakom sig. En kvinna som försökte svälta ut en man var kapabel till vad som helst. Han låg på den gröna sidenmattan och spelade ormar och rävar med Oliver när någon stack in den andra lappen under hans dörr. Man har sagt mig att det är sportsligare att gripa duvan i flykten och se den flaxa. Men förr eller senare kommer en hungrig fågel flygande till ens hand. Vad är det, Matt? Frågade Oliver. Ingenting. Matt kramade ihop pappret. Ett parti till. Ja, gärna. Pojken skulle spela det dumma spelet dagen lång om han fick. Märt, provade du skinkan de kokte ikväll? Jag har aldrig smakat någonting. Kasta bara tärningarna, Oliver. Kasta bara de fördömda tärningarna. När han kom tillbaka till palatset för sin tredje natt där hade han köpt bröd, oliver och fårost på vägen, vilket visade sig vara tur. I köket hade man fortfarande sina order. De förbaskade kvinnorna skrattade rent av högt när de flyttade de ångande faten med kött och fisk precis utom räckhåll för honom och så åt honom att inte förstöra sin aptit. Han bibehöll sin värdighet. Han ryckte inte åt sig ett fat och sprang därifrån. Han gjorde sin finaste bugning och fladdrade med en inbillad mantel. Nådiga damer, er värme och gästfrihet överväldigar mig. Hans reträtt skulle ha gått betydligt bättre om inte en av kokerskarna hade kacklat efter honom. Drottningen kommer att fästa på stekt andunge snart nog, gossen min. Mycket lustigt. De andra kvinnorna vrålade så av skrattat och förmodligen låg och vred sig på golvet. Verkligen oerhört lustigt. Bröd, oliver och saltost blev en utmärkt måltid med lite vatten från kommoden att skölja ner det med. Någon vinbål hade inte stått att finna i hans rum sedan första dagen. Oliver försökte berätta för honom om något slags grillad fisk med senap och russin. Mert sa åt honom att ägna sig åt sina läsövningar. Ingen stack någon lapp under hans dörr den natten. Ingen rasslade i låset. Han började tro att allt hade tagit en vändning till det bättre. Nästa dag var det fågelfestivalen och med tanke på vad han hört om de kostymer folk hade på sig då, men såväl som kvinnor var det fullt möjligt att Tylin kunde hitta någon ny andunge att jaga. Någon skulle kanske komma ut ur det där fördömda huset mitt emot Elbars ros och ge honom den förbannade vindarnas skål. Allt måste bli bättre nu. När han vaknade på sin tredje morgon i Terrasin-palatset rullade tärningarna för fullt i hans huvud.